Nåd vare med er och frid ifrån Gud, vår far och vår Herre Jesus Kristus. Innan jag börjar att tala över kvällens tema så vill jag knyta an till det som Anders Blåberg talade om första kvällen igår. Vi var samlade. Nödvändigheten av bibelläsning i den kristna församlingen idag. Statistiskt sett har den aldrig varit lägre än den är idag. Och det är ändå Guds ord. Bibeln är Guds levande och oförgängliga ord som föder oss på nytt. Och skulle vi då inte vara dagliga studenter i Guds ord? Nu finns det hjälp för att få lite disciplin och ordning. Och det är den här bibelläsningsplanen Bibeln idag som utkommer med 4 nummer per år. Och som för oss genom gamla och nya testamentets böcker. Med kort kommentar. Med skribenter som kommenterar ifrån olika kyrkor och samfund i vårt land. Jag kan se att Mikael Telve skriver i det här numret. Jag kan se att Hans Weisbrott skrev i förra. Jag minns första gången jag läste Anders Blåbers namn var när han skrev kommentarer här som jag tyckte var så utomordentligt bra i Addis Abeba där vi bodde. Jag brukar säga att tack vare den här bibelläsningsplanen har min hustru och jag efter 30 års äktenskap, det är 35, men för 5 år sedan så startade vi varje morgon med att läsa och be. Och det har gett en oerhörd stabilitet tycker jag åt dagens arbete. Det ger en inre replipunkt. Och Guds ord har en förunderlig kraft. Det är mycket som man upptäcker att man aldrig har läst. Det är mycket som man hoppar över. Och nu blir man tvungen att läsa hela Josua-boken, hela domarboken nästan. Varenda profetbok. Och det ger en mycket allvarligare ton åt ens bibelläsning än när man bara tar de glättiga snuttarna ifrån vissa delar av Nya Testamentet. Men man får hela Guds ord. Så därför vill jag utmana dig att skaffa den här. Det är inte alls svårt att få ordning och disciplin på sin dagliga bibelläsning. Det är inte alls svårt. Det tar bara 5 minuter. Om minimalt. Sen kan du öka på tiden. Du kan skriva på det där ute på en lista. Och du kommer att bli oerhört hjälpt och styrkt. Jag garanterar. Det var Bibeln idag. Och nu till ämnet för ikväll. Uppståndelsen och uppståndelselivet. Och eftersom det här är en teologisk konferens så hade jag faktiskt tänkt att först ha en lite mer teologisk avdelning och sen en mer praktisk tillämpad avdelning. Så när vi nu talar om uppståndelsen, och det är givetvis Jesu uppståndelse från de döda som det är fråga om, så vill jag först säga någonting om uppståndelsens fakticitet. Har Jesus verkligen uppstått från de döda? Det är ju så att den kristna tron skulle aldrig ha uppkommit om inte Jesu anhängare hade blivit övertygade om och förvissade om att den korsfäste Jesus hade uppstått från de döda och att han nu lever och regerar i all evighet. Det är nödvändigt att vi stannar upp lite grann och tänker efter vad skulle ha hänt om Jesus hade dött på korset och blivit begravd och sen hade det varit full stopp på det hela. Vad skulle ha hänt då? Ja. Herden hade slagits och fåren skulle ha skingrats. Och det hade romarna sett jättemånga exempel på. Messias gestalter som ledde olika uppror som de slog ned oerhört effektivt. Och så var dess saga all. Jesu undervisning skulle kanske ha traderats. Men eftersom han dog en sån neslig död skulle hans ord förmodligen ha tillskrivits Hillel, Gamaliel, Rabbi Akiba. Och hans namn skulle ha raderats ut ur den judiska historien. Det skulle inte ha blivit någon fortsättning. Men nu blev det en fortsättning trots denna skamfulla död, vars sociala konsekvenser vi omöjligtvis kan förstå. Därför att det mest förnedrande av allt för en jude var att bli korsfäst. För därmed hade han straffats på ett dubbelt sätt. Dels skulle man stena till döds en hädare enligt femte Mosebok. Och sen skulle hans kropp sättas upp på en påle för att ruttna bort. Så att han inte skulle, vilket var senare rabbiners tolkning, kunna uppstå från de döda. Ett dubbelt straff. Och Jesus hade nu avrättats på ett sånt här sätt. Det fanns ingen möjlighet till en religiös comeback i judisk miljö efter en korsfästelsedöd annat än genom en uppståndelse. Och här står vi nu alltså med vissa historiska fakta som alla historiker skulle acceptera. 1. Jesus korsfästes och avrättades. Det säger Josefus, förutom de fyra evangelisterna, en judisk historieskrivare. Han skriver det Antiquitatis ungefär 90-95, samtidigt som Johannes evangeliet kanske skrivs. Jesus begrovs. Han begrovs i en känd grav. Det är portalfaktum nummer 1. Jag följer väldigt kort en utmärkt artikel av Bengt Holmberg i den här rekommendabla boken Människa och mer, Jesus i forskningens ljus, som innehåller väldigt många fräscha artiklar som både pastorer, präster och tänkande och troende lekmän har väldigt glädje av att läsa. Portalfaktum nummer 2 är att graven visar sig tom, och alla förklaringar till hur graven kunde vara tom, i vilken Jesu döda kropp hade lagts. Att hans fiender stal kroppen, att hans vänner stal kroppen, att någon trädgårdsmästare av misstag tog kroppen och lade den någon annanstans. Det är oerhört osannolika och otroliga förklaringar. Och så kommer det tredje portalfaktumet, att lärjungarna, vars världsbild hade slagits totalt sönder på långfredagen, fullständigt slagits sönder, de börjar helt plötsligt att tro att Jesus lever, därför att de säger sig ha mött honom. Det är de tre portalfakta som en historiker har väldigt svårt att förneka. Men då kommer frågan, varför var graven tom? Och vad hade givit lärjungarna tron att Jesus levde? Och då kommer svaret i evangelierna. De hade mött den uppståndne Jesus. Gud hade uppväckt Jesus från de döda, som är den vanligaste termen i Nya testamentet. De 36 timmar som äger rum mellan begravningen och att de första kvinnorna som kom till graven såg att den var tom. Vad hade hänt under de 36 timmarna i graven? Ja, det kan aldrig historisk forskning komma åt. Det kan aldrig vi komma åt. Hade det funnits en videokamera som hade spelat in, så skulle den förmodligen bara vid ett tillfälle kunna visa Jesu kropp väl inlindad och smord. I ett moment, och nästa moment finns den inte där. Jag tror inte att en videokamera skulle ha kunnat rapportera något mer, såvida den inte hade sprängt sönder av den enorma explosion som ägde rum när Jesus uppstod. Hur han uppstod. Nya testamentets författare gör inget som helst försök att beskriva urmysteriet. De bara säger att Gud uppväckte Jesus från de döda. Vi kan läsa mer om detta i Bengt Holmbergs utmärkta artikel. Men detta är den grund på vilken vi bygger vår tro, inte bara på Jesu uppståndelse, utan på att det som Jesus sa och gjorde var helt igenom sant och riktigt och tillförlitligt. Nu kommer jag kort in på uppståndelsens innebörd. Vad betydde Jesu Kristi uppståndelse för Jesus själv? Låt oss ställa frågan så. För den betydde en hel massa för Jesus egen person. Det betydde att Gud hade sagt sitt ja till att Jesus hade rätt i allt han sa, i allt han gjorde, i alla anspråk han reste angående sig själv. Många nytestamentliga böcker skildrar ju Jesus berättelsen som en rättegång och passionsberättelsen som en rättegång, där Jesus anklagas för att vara hädare. Han anklagas för att vara på kant med Guds ord, med den gammaltestamentliga lagen. Och de teologiska åklagarna hade på ett sätt ett rätt så tungt material mot Jesus, förutsatt att Jesus inte var den han sa sig vara. Så hade de ett tungt vägande material mot honom. Men nu bekräftar uppståndelsen att Jesus hade rätt i alla sina anspråk. Han var Messias. Han uppväcks och Gud förklarar honom därigenom Guds son i kraft. Han var Guds son av evighet. Han var Guds son från födelsen. Men han var Guds son i förnedring. Nu har han blivit Guds son i makt och härlighet. Romarbrevet 1:4. Och han har blivit herre, en titel som inte säger oss speciellt mycket, som retar feminister, men som hade en otrolig innebörd på Jesu tid. För varje jude tänkte på att Gud Jahve var herre, och man uttalade inte Jahves namn, man sa Herren. Romarna tänkte omedelbart på att Kyrios, herretiteln, var förbehållen kejsaren, som benämndes som världens herre och frälsare. Det var den allmänna titeln på den romerske kejsaren ungefär från Augustus dagar. Och nu så ges Jesus denna titel. Anstötligt för judar, anstötligt för romare. Uppståndelsen bekräftar Jesus har rätt. Han har rätt till den titeln. Så det betyder oerhört mycket för Jesus själv. Men det betyder ju också ännu mer för oss människor. För uppståndelsen bekräftar att nu har Jesus genomfört ett frälsningsverk som har fått Guds godkännande. Och nu har Gud handlat på ett oerhört nytt, genomgripande sätt för att upprätta Guds rike. För att föra skapelsen till fulländningen. För att rädda mänskligheten. Så uppståndelsen är så att säga en startpunkt, ett avstamp för Guds slutgiltiga seger. Och det avgörande avstampet. Om ni läser igenom våra påsksalmer, jag har gjort det i sommar, för att se vad säger de om uppståndelsen, så är det två saker som praktiskt taget alla påsksalmer på ett eller annat sätt uttrycker. Och jag tar nu min älsklingssalm upp min tunga, att lovsjunga hjälten som på korset stam. Där står det i andra versen: han fullgjorde vad vi borde och blev vår rättfärdighet. Han avvände vårt elände för vår tid och evighet. Han förvärvde att vi ärvde ljus och frid och salighet. Det här är det första som Jesu korsdöd och uppståndelsen skapar, verkar, åstadkommer. Nämligen att Jesus dör som ett soningsoffer för våra synder. Om vilka Don Carlson talade så oerhört explicit starkt i morse. Han sonar vår skuld så att vi kan få komma tillbaka till Gud och bli Guds förlåtna, upprättade, rättfärdigförklarade barn igen. Alltså han löser skuldens problem, för att tala enkelt. Och det är det första som måste göras för att vi ska kunna få tillträde till Gud. För det andra, vi förlossas, ormen krossas, avgrundens och dödens makt nu är bunden från den stunden. Allt är sonen underlagt, nu är helat vad vi felat, och Guds nåd är ljuset bragt. Det är maktproblemet som Jesus löser genom sin korsdöd och sin uppståndelse. Det vill säga, vi var därför att vi hade förkastat Gud som Gud och börjat dyrka avgudar, som Don Carlson talade om i morse. Vi var då underställda djävulens makt, dödens makt. Och vi kunde inte göra något åt det. Det fanns ingen väg tillbaka till oskulden. Vi hade ingen möjlighet att besegra död och djävul. De höll oss i ett järngrepp. Och nu säger påskbudskapet att nu har dödens och djävulens makt besegrats. Därför att djävulen har inte längre rätt att anklaga oss utifrån Guds heliga lag. För Jesus har uppfyllt Guds heliga lag och han har burit straffet för vår överträdelse. Och när djävulen drar oss inför Guds domstol så kastas han ut som åklagare, och fadern, domaren, hänvisar till vad sonen Jesus har gjort. Han har fullgjort vad vi borde och blev vår rättfärdighet. Och då mister djävulen sin makt, och då mister döden sin dömande makt också. Därför att då har döden besegrats, och det finns ett evigt liv som går utöver vår kroppsliga död. Så för den som tror på Kristus så blir döden idag en genomgångsport till ett ännu rikare liv tillsammans med Jesus Kristus. Och det var därför som Don Carlson i morse sa att de kristna dör väl. Det var det som utmärkte puritanerna på 1600-1700-talet. They die well. Och det är förunderligt att få följa en kristen som har fått tro på detta och märka hur tron på den uppståndne Jesus Kristus bär genom en svår nedbrytningsperiod, då cancern slår sina klor i vår kropp och bryter ned nästan allt. Men tron att Herren Jesus Kristus lever i mig, att det eviga livet är mig givet, att en ännu rikare samvaro med Herren Jesus finns på andra sidan, den finns kvar och den bär. Och den gör folk förundrade. Och frågan är om det i vår sekulariserade miljö finns någonting som evangeliserar starkare och bättre än när en agnostisk läkare följer sin patient som är kristen och till sist bara kan så att säga böja huvudet nästan i tillbedjan över den tro som bär igenom till andra sidan. Detta är det dubbla budskapet i alla påsksalmer. Och så kommer då denna enorma tredje punkt i påsksalmerna. Förväntan på Jesu Kristi slutgiltiga seger i sin återkomst. Jag ska återkomma till det lite senare. Detta var vad jag hade tänkt säga om uppståndelsens innebörd. Uppståndelsens effekt är ju att denna lilla spillra av människor får ett mod och en kraft som icke kan förklaras, om det inte är så att de verkligen har mött Jesus Kristus och de har fått det som så att säga är fortsättningen på Jesu närvaro på jorden, nämligen den helige ande som gåva som Jesus kan ge efter att han har blivit uppstånden och upphöjd. Så kan han ge det fadern har lovat, står det i Apostlagärningarna 2, nämligen den helige ande. Som är en handpenning på det fulla Guds rikets härlighet, det eviga livets fullhet, himlen. Man kan använda mängder av uttryck. Den helige ande är ett förskott på detta. Det nygrekiska ordet arabon, som är taget från det nytestamentliga arabon, betyder förlovningsring. Det är klart, det förutsätter ju då en gammaldags kristen äktenskapssyn, att man inte tar ut all glädje i äktenskapet i förväg, utan det är den sexuella föreningen som väntar efter vigseln med den djupaste, innerligaste föreningen. Och på samma sätt, den helige ande är en förlovningsring som ger oss en del av den himmelska glädjen här och nu, men den fulla glädjen, den stora härligheten, den väntar på uppståndelsens morgon. Men vi är viss och säker om att få den, för den helige ande betygar det i oss. Det innebär den i att den helige ande är ett insegel, en handpenning enligt Nya testamentet. Och nu går vi över till uppståndelselivet. Och då gjorde jag i sommar så att jag gick igenom alla breven och alla nytestamentliga skrifter från Romarbrevet och rakt igenom för att se vad sägs om uppståndelselivet. Jag hittade inte termen i Nya testamentet explicit. Det var mycket få teologer i Sverige som använde termen. Anders Nygren, den gamle professorn och biskopen i Lund, är den som använder den i sin Romarbrevskommentar. Men sen finns den illustrerat bibellexikon, men praktiskt taget ingen annanstans. Men saken finns ju. Och saken uttrycks på två, tre olika sätt i Nya testamentet. Att vara i Kristus, det är att leva uppståndelselivet. Att vara, leva i den helige ande, det är uppståndelselivet. Att vara, leva i tro, det är uppståndelselivet. Det är de tre termerna som används som synonymer egentligen. Och sen så gör Paulus det ännu krångligare genom att säga att det inte bara så att jag lever i Kristus, Kristus lever i mig. Det är inte bara så att jag lever i den helige ande som i ett rum, utan den helige ande lever i mig. Och jag försöker föreställa mig det där som att vi lever under korset. Det blir ett rum, om du drar ned snedstrecken, så blir det, och det blir en triangel, det blir ett triangelrum under korset. Du lever under korsets armar i Kristus, i den helige ande. Ett rum som är Guds trofasthet som golv, Guds nåd som tak, Guds rättfärdighet som väggar, den helige ande som syre, Guds kärlek och frid som atmosfären i rummet. Där i det rummet lever Kristi kropp, kyrkan. Det är inget statiskt rum, utan det är ett rum som rör sig. Kristi kropp vandrar för att föra evangeliet till världens ände. Kristi folk är på väg ständigt med evangeliet. Det intressanta är nu att korset är över dopgraven. Det är teologiskt väldigt riktigt. Och det tänker jag inte lägga ut så mycket, men jag upptäckte att de enda ställena i Nya testamentet där det explicit talas om uppståndelsen och det kristna uppståndelselivet är i Romarbrevet 6, Kolosserbrevet 2 och 3, och då i samband med dopet. När vi döps så blir vi delaktiga i Jesu Kristi död och i Jesu Kristi uppståndelse. Det är en mycket stark undervisning hos Paulus. Och sen så kommer alla hans förmaningar. Därför att du är döpt och delar Jesu död och uppståndelse, ska du nu ställa fram dig själv och allt vad du är till Guds förfogande och tjäna Gud och din medmänniska. Hela den kristna etiken väller fram därför att vi genom dopet till Kristus och tron på Kristus är delaktiga i hans död och hans uppståndelse. Det här är ett oerhört viktigt tema. Så uppståndelselivet är förankrat i vad som har hänt på korset, i uppståndelsen och i dopet. Det där får var och en utlägga nu i sin tradition. Jag tänker inte fördjupa mig på det. Det är ett underbart tema, och jag kan bara säga att här har vi alla, oavsett om vi har en luthersk dopsyn eller en baptistisk dopsyn, vi har gjort väldigt lite av den här undervisningen. Så lite så att nästan ingen vet något om det. Och någon har sagt att Romarbrevet 6 är det mest bortglömda kapitlet i hela Paulus undervisning. Och ändå är det det mest viktiga kapitlet i hans undervisning om kristen livsföring. Och jag tänker inte gå in på det, utan jag tänker ta upp några andra sidor i uppståndelselivet. Nämligen vad det innebär att dela Jesu död och Jesu uppståndelse. Därför att uppståndelselivet hos Paulus är intimt förknippat med att dö med Kristus. Alltså det är helt omöjligt, om man läser Paulus brev, att tala bara om uppståndelselivet som ett härligt liv, ett segerrikt liv och så vidare och så vidare och så vidare. Det är helt omöjligt. Därför att dö med Kristus är helt sammanfogat med att sen uppstå med Kristus. Det är den korsfäste som uppstår. Den som uppstår är den korsfäste. Om Jesus bara hade dött som korsfäst hade det varit en martyr. Om han bara hade uppstått hade det blivit en notis i Guinness rekordbok. Men utan betydelse för oss här. Men därför att det är den korsfäste som uppstår, är det en försoningsdöd som tar bort vår skuld. Är det en död som besegrar döden och djävulen och ger ett nytt hopp och ett nytt liv. Och Guds nyskapande handling i uppståndelsen träder in, och Gud börjar nyskapa en ny mänsklighet och en ny värld. Med den kristna församlingen som avantgard i den nyskapelsen. Och därför så har jag tänkt att titta lite grann på andra Korintherbrevet 4. Och för er som vill läsa mer om det hänvisar jag till Hans Johanssons utmärkta kommentar i KNT-serien. Det som är intressant i andra Korintherbrevet är att i tredje kapitlet så talas det om försoningens tjänst. Och det avslutas med att säga att vi som utan slöja för ansiktet skådar Herrens härlighet, vers 18, förvandlas till en och samma avbild. Vi förhärligas av denna härlighet som kommer från Herren, anden. Vi stiger från härlighet till härlighet. När du tror på Jesus Kristus, du är döpt till Jesus Kristus, du är förenad med hans död och hans uppståndelse, du har fått den helige ande, så sker det en förvandling av dig, en transformation. Du stiger från härlighet till härlighet. Och då kan vi tänka oss att det är som att fara på den ena härligare konferensen efter den andra. Så till sist blir man så spricksalig så att man vet inte vad som ska hända med en. Och det kanske blir som den norske helgelse predikanten som kom hem och mamma sa till barnen: nu har pappa varit på 3 ukers helgörelsesmöten, så var snille med far. Det som nu är intressant är att se hur går det till när Paulus stiger från härlighet till härlighet. Och svaret får vi i kapitel 4. Skatten, Jesu, budskapet om evangeliet, har jag i lerkärl, vers 7. För att den väldiga kraften ska vara Guds och inte komma från mig. Alltid är jag ansatt, men inte kringränd. Rådvill, men inte rådlös. Förföljd, men inte övergiven. Slagen till marken, men inte förlorad. Alltid bär jag med mig i min kropp den död som Jesus fick lida. För att också Jesu liv ska bli synlig i min kropp. För jag som är vid fullt liv utlämnas för Jesus skull ständigt till att dö, för att också Jesu liv ska bli synligt i min dödliga kropp. Alltså verkar döden i mig och livet i er. Jag har samma trosvisa ande som i skriften, där det står: jag tror, därför talar jag. Också jag tror, och därför talar jag. Jag vet ju att han som uppväckt Herren Jesus ska uppväcka mig med Jesus och låta mig träda fram tillsammans med er. Allt detta sker för er skull, för att nåden ska nå allt fler och hos allt fler väcka en överflödande tacksamhet till Guds ära. Den aspekt av uppståndelselivet som jag nu vill ta fram, det är alltså den aspekten som spelar en sån enorm roll hos Paulus då han tolkar det kristna livet utifrån de två huvudorden att dö och uppstå med Kristus. Det är Kristi livsöde, det är vårt livsöde. Och det innebär alltså att mötet med den uppståndne Jesus i första och andra Korinthierbrevet innebär ett nytt liv, ja. Ett kvalitativt nytt liv, ja. Men det är ett nytt liv som ständigt är ett liv genom död. Ständigt ett liv genom död. Och som behåller den karaktären livet igenom. Det är alltså aldrig någon form av att du once for all lämnar korset bakom dig på något sätt. Och sen går du ut i det segrande uppståndelselivet 100%. Detta är inte Pauli undervisning. Utan det segrande uppståndelselivet kommer ständigt som ett genombrott och en nyskapelse av Gud efter död. Och det är så vi kan se att Paulus undervisar här i fjärde kapitlet. Den dagliga döden i hans liv, det är ju de ord som talar om svaghet och lidande och död. Lerkärv, ansatt, rådvill, förföljd, slagen till marken. Bär den död som Jesus fick lida i min kropp, utlämnas att dö. Det är livet i Kristi efterföljd. Att vara lerkärl, ja, det syftar ju på vår mänskliga bräcklighet, vår moraliska, fysiska, personlighetsmässiga, också, ska jag vilja säga, andliga bräcklighet. Syndafördärvet, den gamla människan som vi aldrig blir av med. Även hos den frommaste kristne finns det en gudsfientlig rebell alltid kvar inombords. Den som Paulus kallar för kött. Och mot den för den helige ande ett oförsonligt inbördeskrig. De gamla kristna fäderna, de talade om den dagliga döden i vårt liv som det inre och det yttre korset. Det inre korset är vår kamp mot djävulen, världen, vårt eget kött. Vi har var och en vår speciella form av lerkärlskaraktär. Den ena av oss lider av vrånghet, är komplicerad i sin karaktär, har svårt att bemästra sig själv. Somliga studenter, det tar bara 5 minuter så är det uppe till ytan hur de brottas. Andra kan vara så oändligt ljusa till sitt skaplynne, har fått en så lycklig barndom, jag bara gratulerar dem. Så ibland kan jag undra, har han eller hon verkligen någonting av synda för där vis? Det som syns efter 5 minuter hos A, det tycks inte finnas hos B, men det finns ju där efter några års teologiska studier. Så märker man att det kommer fram. Då märker man att det kommer fram. Mycket bra. Nej, din självcentrering, din begränsning att inte kunna älska dina medmänniskor. Det där är någonting som vi är kallade att dö ifrån. Och den här döden sker speciellt för präster och pastorer i församlingsarbetet, i förberedelsens vånda, i brottningen med bibeltext, i förberedelsen av predikningar. Jag tror att en av orsakerna till att det är så pass många dåliga predikningar är alltså att man orkar inte med att köras över, som en god vän sa. Varje predikoförberedelse är att du körs över av lagens bulldozer. Guds ande avslöjar sidor i dig som du måste själv be om förlåtelse för. Du måste själv söka ny nåd hos Gud. Det tycker vi inte om. Och därför så gör vi förberedelsen kort. Och så vill vi komma till de glada snuttarna snabbt. Och så blir predikan därefter. Det är för oss som predikar. För att ta ett exempel från den oförlikningen biskop Pestok Kivenger i Uganda. Han berättar i någon av sina böcker hur han och hans hustru har ett gräl innan han ska gå till katedralen och reda gudstjänst och predika. Det är ett häftigt gräl och de försonas inte. Och han säger, nu måste jag gå till gudstjänsten och glad och slippa argumentationen. Och hon säger, ja, gå du med din svarta bibel. Jag stannar hemma, jag med den heliga ande. Ja. Och han går och är arg. Men Guds ande talar till honom, så ju närmare han kommer katedralen, ju sämre känner han sig. Han tänker, nej, jag kan ju inte gå och tala om försoning som är oförsonad med min hustru. Han tittar på klockan, ja, de får vänta en kvart. Och det är ju inget problem i Afrika. Så han går hem och ödmjukar sig och ber sin hustru om förlåtelse. Historien förmäler inte om också hon bad om förlåtelse. Men han bad om förlåtelse och går tillbaka med sin hustru i släptåg, glad och frimodig. Ja. Det är alltså ett exempel på att dö med Kristus, och att gå dit och försona sig med sin hustru och få det uppgjort, det är att uppstå med Kristus i det dagliga livet. I det dagliga livet. Det är en sida av det, inte kanske den djupaste. Men kanske den som vi behöver mest. Sen så finns det yttre korset. Det är förföljelse. Yttre förföljelse. Och jag stötte på många under min tid i Etiopien som visste vad det innebar att ha Kristi sår på sin kropp. En liten man som hette Wakare, Guds gåva, som blev omvänd väldigt radikalt i en miljö utan evangeliska kristna och där traditionell afrikansk religion var förhärskande. Och han började glad predika det lilla han visste om Jesus, som den som besegrade onda makter och drev ut onda andar och kunde bota sjuka. Det blev en liten församling snabbt. Och så kom den kommunistiska repressionen och församlingen splittrades och han fick gå under jorden. Och så småningom så växte församlingen igen och då tog de honom på ett rätt blodigt sätt. De förde honom till den lilla hydda där han hade sin kyrka, och det vill säga en svensk sommarlagård, det är ett palats jämfört med en etiopisk kyrka på landsbygden i skönhet. Och så. Då tog de honom då till hans kyrka, hans altare, och sa, vilka trollformler använder du här? Och han sa, jag använder inga trollformler, jag berättar om Jesus och hans makt. Och du vet, sa han, och pekade på en av bondeföreningens ledare, jag har bett för din hustru, hon har blivit frisk. De kunde inte komma på någonting att plåga honom med, och han hade inget kors i sin kyrka, men han hade en väldig predikstol. Jesus bar ett kors, men vi hittar inget kors, men predikstolen kan du åtminstone bära. Och han är en liten tunn man, och de la predikstolen på honom och så piskade de honom och så drev de honom genom 6 byar i skam och kvarnagel. Och så satte de honom sen i fängelse. Och så band de fast honom med en rövare. Han grät, berättade han. Läderremmarna skavde in och det blödde ordentligt. Då började rövaren utöva själavård. En mycket biblisk själavård, men hårdhänt. Jag kan aldrig glömma det han berättade. Rövaren sa, kommer du ihåg hur det gick för din Jesus? Åh, sa han. Han dog på ett kors. Ja. Han dog mellan rövare, sa rövaren. Mellan 2 rövare, kommer du inte ihåg det? Jo, det gjorde han ju, sa Wakare. Ja, men då ska ju du inte vara så ledsen och gråta. Nu är ju bunden med en rövare. Det går ju dig nu som det gick din frälsare. Det ska du väl vara glad över. Han hånade honom givetvis. Men det var en jättebra själavård. Biblisk själavård. På natten så fick han en dröm som man ofta får i Afrika. Och då var det en som sjöng på Orominja, du är en korsets soldat, idag får du lida för Kristi skull, imorgon är du segrare, håll ut. Och när han vaknade så hade han fått kraft. Då fördes han inför polischefen som ville få honom dömd till döden och sa, det enda man kan göra med dig är egentligen att skjuta dig. Och så stampade han i foten och tryckte av en kalasjnikov, så skottet gick alldeles förbi polischefens öra. Och alla soldaterna, de uppfattar ju det här är ett omen från höjden. Den här fången har rätt och polischefen har fel. Och så småningom blev han fri. Och så fick han börja om. Jag intervjuade honom en natt 95. 7 år efter den här incidenten som han berättade om. Då var han ledare för en församling på 10 000 medlemmar. Han var ärkediakon, eller för flera församlingar i det området. Han visade mig med väldig stolthet när vi reste runt sen det sociala arbetet, förändringen av samhället i dessa byar. Det roliga var att det som han visade först med stolthet var latrinerna som de hade byggt på kyrkans compound. För det var bästa sättet att skydda mot sjukdomar, vilket är helt riktigt. Och så evangelistens hus. Och så kyrkan givetvis. Och så den första skolan som hade byggts där sedan världens skapelse på området. Han hade upplevt att dö med Jesus. Han hade upplevt att uppstå med Jesus. Men uppståndelselivet var förbundet med död. Och han hade tecken på sin kropp än idag. För Paulus så är uppståndelsen förbunden med orden skatt, väldig kraft från Gud, inte kringränd, inte rådlös, inte övergiven, inte förlorad på boxningsspråk, inte hade han inte gått på knockout, han var nedslagen men kravlade sig upp sen på 8 eller 9 ungefär. Jesu liv synligt i min kropp, Jesu liv synligt i min dödliga kropp. Och det som jag tycker är fantastiskt är att Paulus är inte negativt fixerad av lidandet för Kristus skull och motståndet. För han bärs av segervissheten. Han bärs av uppståndelselivet. Han bärs av Kristus som lever inom honom. Han bärs av löftet om de dödas uppståndelse. Som också gäller honom. Kroppens uppståndelse. Och Guds riket som bryter igenom. Hela tiden så står hans lidande under det väldiga övervinnande. Seger utlovade. För att den väldiga kraften ska vara Guds och inte komma från mig. För att också Jesu liv ska bli synligt i min kropp. För att också Jesu liv ska bli synligt i min dödliga kropp. Alltså verkar döden i oss och livet i er. Det här är tro på uppståndelsen i praktisk handling, i utsatt förföljelsesituation, i det dagliga slitet. Och Paulus har en enorm tilltro till kraften i Jesu frälsning. Kristus är skatt. Och han har en väldig kraft, därför han har sonat vår synd, han har besegrat döden och ingen ond makt kan rå på honom. Och Gud har uppväckt honom från de döda och ska därför också uppväcka oss från de döda. Paulus formligen exploderar av hänförelse över Jesu räddande förmåga. Låt mig sen bara ta upp en sak till. En aspekt till. Jag hade tänkt tala om hur uppståndelselivet är ett liv i mission. Det hinner vi inte med. Men jag vill ta upp en sak till. Som anknyter till det Don Carlson var inne på. Nämligen att Jesu uppståndelse påbörjar den allmänna uppståndelsen, därför att Jesus har uppstått, ska vi uppstå. Han är den första, han är förstlingen, han är den förstfödde. Vi kommer sen. När Gud har bestämt den dag som kommer. Då Guds seger på fullhet, i fullhet visar sig. Och det är då en frälsning. En förändring som kommer att omfatta hela världsalltet, hela kosmos. Och som kommer att ha kroppslig konsekvens också. Materiell konsekvens. Det är ju därför det är så viktigt att hålla fast vid att Jesus uppstod kroppsligen och att graven är tom. Det är ingen vits med att tro på att Jesu kropp, den multnade och ruttnade bort där i Jerusalems utkanter, men att Jesus uppstod i lärjungarnas medvetande eller trosliv eller vad vi ska säga. Ja, så säger de som är skolade av en som heter Bultmann. Och det finns fler och fler i Sverige som faktiskt hävdar detta i ledningen för vår kyrka. Och det är en oerhörd substansförlust. Det är en oerhörd insnävning av kristen uppståndelsetro. Det är att förfalska hela budskapet. Nej, Jesus uppstod kroppsligen som ett tecken på att vi ska uppstå och få förhärligade kroppar som Kristus fick förhärligade kroppar. Och hela världens gestalt ska förändras. Och detta är urkristen tro som gav de första kristna en sån väldig frimodighet inför även martyrdöd och allt vad som drabbade dem. Paulus uttrycker det här på ett väldigt starkt sätt i Filipperbrevet 3 när han säger i vers 20: vårt hemland är himlen och därifrån väntar vi också den som ska rädda oss, Herren Jesus Kristus. Han ska förvandla den kropp vi har i vår ringhet så att den blir lik den kropp han har i sin härlighet. Ty han har kraft att lägga allt under sig. En av mitt livs starkaste upplevelser av en predikan fick jag på Philadelphia kyrkan i Uppsala när jag hade flyttat in 68. Jag gick runt för att liksom känna på atmosfären i olika kyrkor och råkade hamna när en Zetterberg från Los Angeles predikade i Pingstkyrkan. Och han berättade om hur han hade begravt sin mamma där för något år sedan. Och det var den starkaste uppståndelsepredikan jag hört i mitt liv. Han berättade om hur barnen stod runt kistan, hur mamma låg där och hade bland annat lidit av svår ledgångsreumatism, så hennes händer och armar var som klor på en drake ungefär. Och så skulle han då å sina syskons vägnar ta farväl av mor. Och så greps han av en helig vrede, en oerhört biblisk helig vrede. Så han röt åt döden: du död, detta är inte sista ordet, det du nu har gjort med mamma. Hennes händer som smekte oss när vi var barn, som var den stora tröstens händer, där det alltid fanns förståelse och förlåtelse att få när vi kom och grät, och som nu ser ut som klor, de ska en gång återfå sin karaktär att kunna smeka och uttrycka kärlek. Och mamma ska uppstå med en förhärligad kropp. Detta är det sista ordet. För det har Jesus Kristus, inte du död. Och jag minns hur han röt. Och det var heligt rytande. Det var det mest urtestamentliga, nytestamentliga jag någonsin har hört om uppståndelsen. Så riktigt, så riktigt. Det är det vi väntar på. Det är det vi väntar på. Jag minns när min terminsmamma hade drabbats av stroke. En stark kvinna som hade stått sin make prästen bi när han blev sjuk, förklarat schizofren. Och läkarna på Umedalens sjukhus sa: ska du inte skilja dig från honom, han blir aldrig frisk. Och hon tittade på läkaren med vred och sa: jag har lovat trohet, inte döden skiljer oss åt. Skulle jag då skicka iväg honom för att han har blivit schizofren? Aldrig. Och hon visade sann, uthållig kärlek under alla år. Så ligger hon på sitt yttersta. Hon kan inte tala. Jag kom från ett härligt karismatiskt möte i Löten kyrka. Det var liksom en sån kontrast så jag hade svårt att tackla det först. Så tänkte jag, vad har jag nu att ta till ifrån Nya Testamentet och Guds ord? Och så kom Romarbrevet 8:11. Den Guds ande som uppväckte Jesus från de döda ska uppväcka våra dödliga kroppar på den stora dagen. Då tänkte jag, Guds ande är i henne. Hon må vara hur strokeslagen som helst och inte kunna tala. Kristus ande bor i henne. Och han ska uppväcka henne på den yttersta dagen. Detta är kristen uppståndelse, tro vänner. Och det måste vi återerövra. Alla sociologiska undersökningar säger ju att även praktiserande kristna, det är bara 64% som tror på himlen och 34% som tror på helvetet och förtappelsen. Av praktiserande kristna, vad då med resten av svenska befolkningen? Här är det nödvändigt att vi återerövrar det fulla bibliska budskapet och får erfara dess kraft och den hoppfullhet som det ger. Låt oss be. Herre Jesus Kristus, vi prisar dig för att du är sannerligen uppstånden från det döda. Och Herre, vi tackar dig för alla de som såg dig den första tiden innan din himmelsfärd, som uppstånden. Vi tackar dig för alla de som har fått se dig på ett djupt påtaget sätt, Viktor Paulus. Och vi tackar dig för de miljoner och åter miljoner som har kommit till tro på dig utifrån bibelordet och som har erfarit hur du har trätt in i deras liv och är levande i deras liv. Och vi tackar dig för att vi har fått erfara att du är uppstånden och vi möter dig i bön, i tillbedjan, i lovsång. Vi möter dig i ditt ord, vi möter dig i ditt dop, vi möter dig i din nattvard. Herre, du är sannerligen hos oss, du är sannerligen uppstånden. Herre, håll oss i den tron och håll oss beredda att möta dig, antingen det sker i dödens stund eller vid din återkomst, att möta dig med glädje. Herre, låt våra synder vara förlåtna. Låt oss leva öppet inför dig. Låt oss få vara omslutna av din nåd och din rättfärdighet. Och Herre, låt oss få vara levande ditt uppståndelseliv. Låt oss vara levande i mission. Herre, låt oss ständigt påminnas om hur vi är i ditt Kristusrum, i ditt, din heliga andesrum, och hur vi där står i lovsång och tillbedjan och i tjänst och vandrar som ditt pilgrimsfolk ut med budskapet om dig i världens ände i väntan på din segerrika återkomst.